Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var landshövding över Syrien. Alla gav sig då iväg för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Så for också Josef från staden Nazaret i Galileen upp till Judén, till Davids stad som hette Betlehem, eftersom han var Davids hus och släkt. Han for dit för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som var havande. När det befann sig där var tiden inne då hon skulle föda. Hon födde sin förstfödde son och lindade honom och la honom i en krubba eftersom det inte finns någon plats i härberget. I samma trakt uppehöll sig några herdar som låg och vaktade sin jord om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem och det blev mycket förskräckta. Men ängeln sa, var inte förskräckta. Så jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad och han är Messias Herren. Och detta är tecknet. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var det tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära var Gud i höjden och frid på jorden till människor hans välbehag. När änglarna hade farit upp till himlen sa herdarna till varandra. Låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria, Josef och barnet som låg i krubban. Och när de hade sett det berättade vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det förundrade sig över vad herdarna berättade för dem. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt som de hade hört och sett. Alldeles som det hade blivit sagt dem.
I Johannes 12:46 läser vi: Jag har kommit till världen som ett ljus för att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret. Jag ska läsa en dikt av Karin Boye som heter Brinnande ljus. Nu ropar natten högt i nöd, av okänd ångest full. Nu tänder jag här två raka ljus för eviga mörkers skull. Om Herrens änglar drar här fram så kallar skenet dem. Så hör de hur lågorna sjunger min bön och bär den med sig hem. De är kämpar som går i brynjor av eld med bud från den väldiges hus. Deras tal har ej ord för hårt och djupt, men väl för brinnande ljus. Det är därför de står på stormens rygg mellan piskande vingars dån. Det är därför de ler åt mörkrets makt och möter kölden med hån. Och Herre min Gud, jag hör din mantels brus. Jag ber om blommor och ber om fred, men ge mig brinnande ljus.
Nu är vi här igen, hemma hos Jesusbarnet i stallet. Det var ett år sedan sist och så mycket har hänt ute i världen, här hemma i Sverige och i våra olika privata liv. Oro, frågor, förtvivlan, mörker som ibland känns ogenomträngligt. Förhoppningar, kreativa tankar, små och stora projekt som vi hade tänkt genomföra under året men som inte nådde hela vägen fram och som nu känns lite sorgligt att tänka på. Den goda viljan som det känns gick förlorad och försvann in i något mörkt hörn. Allt det som vi ville fortsätta ge, men där tid och kraft inte räckte till. Men nu är det julkväll och vi kan vila i ljuset från stallet och ta emot det himmelska budskapet om att kärleken återigen triumferar över mörker, hopplöshet och tidsbrist. Vi kan sitta här tillsammans och låta vår goda vilja, våra kreativa, för tillfället vilande tankeprojekt och blygsamma små försök i kärlekens tjänst belysas och förstärkas av den stora kärlek som hela rymden är fylld av denna kväll. Vi kan med barnets storögda och öppna blick för tillvarons mysterium låta fantasin sväva ut och fylla ut alla funderingar och frågor som denna kväll väcker. Om vi har lyssnat till psalmistens ord under adventstiden: "Å mänsklighet, ställ dörren på glänt", så önskar jag att den dörren nu för oss alla är vidöppen. Det är märkligt hur detta stall, som känns så hemma för oss, samtidigt bjuder på så många tankar och nya reflektioner kring vad det är som utspelar sig den här julnatten. Vad kan ha hänt timmarna innan den heliga familjen blivit hänvisade till ett stall? Det finns inte så många, eller knappt några yttre detaljer i julevangeliet. Och därför så mycket man kan fundera och fantisera över denna magiska natt. Denna heliga natt, när jag kan känna att den välkända miljön i stallet både kan få mig att vila och ställa nya frågor och fundera vidare i den laddade symboliken kring att Guds son vilar i en krubba. Det är svårt att inte se underifrån perspektivet som tycks löpa som en röd tråd genom berättelsen ikväll, när Guds son stiger ner från sin himmelska makt för att bli människa. Fattigdomen och utanförskapet, som prästen och författaren och skribenten Helle Klein en gång skrev att hon tyckte att kyrkan på tveksamma grunder romantiserade i sin bild av barnet i krubban, då hon i skrivandets stund i alla fall tyckte att julnatten är mer av en motståndsnatt med ett vi som får komma in i värdshusets ombonade salonger och ett dom som inte anses tillräckligt fina. Och visst är denna julnatt en motståndsnatt till allt mörker, till alla onda krafter som vill dela in oss i ett vi och ett dom. Det unga paret Maria och Josef släpptes kanske inte in i värdshusens finare rum. Det vet vi inte riktigt säkert någonting om. Eller kanske var det bara fullt hos alla värdar som brukade upplåta rum för resande. För ikväll vill jag också se stallet som den starka symbol jag tycker det är för hur livet för oss kristna börjar. Hur Gud mitt i fattigdom och nöd verkar och skapar meningsfullhet och sammanhang i alla mänskliga möten och situationer om vi eller någon öppnar en dörr. Hur även en öppen dörr till ett torftigt boende kan vara Guds kärleksfulla vilja lagd i någons öppna hjärta. För hur, Nu när jag låter fantasin sväva iväg till Betlehem, hur hamnade Josef och Maria i ett stall? Vem var det som öppnade ett stall för Josef och Maria när det inte fanns plats i något härberge för dem? Eller rum i något av de hus som tar emot gäster? Vem var det som i Josef och Marias nödsituation fick en impuls att fundera förbi alla upptagna rum och fullbokade härbergen? Vem var det som tänkte att ett stall är bättre än ingenting? Vad hände med en som jag nu fantiserar om, helt vanlig enkel husvärd, som plötsligt lät den goda viljan att hjälpa besegra alla förnuftiga konventionella tankar om var man i anständighetens namn kan låta människor övernatta i egenskap att vara en hedervärd husvärd? Hur många stängda portar knackade Josef och Maria på innan de äntligen fick sjunka ner i den spartanska miljön? Hur många världshusvärdar hade sina tankar och idéer stängda kring hur en övernattning och tak över huvudet får se ut? Vad som ingick i deras modell av anständigt värdskap? Vi vet inte något om den där värdshusvärden eller vem det var som öppnade ett stall för Josef och Maria. Men det kan ha varit så att bland alla dessa som valde den enklaste, bekväma vägen kring sin egen teori om vad som ingick i deras yrkesroll, så fanns det en som inte hade stängt sin dörr kring var människor i nöd kan sova över natten, utan han letade i sitt hjärta efter en möjlighet att hjälpa till och kommer då på att han har ju ett stall. Eller så kanske han kände någon som hade ett stall där det fanns plats. Viljan att hjälpa kan ha varit större än den här värdshusvärldens principer, hans yrkesstolthet med teorier om vad ett värdskap ska innebära. Viljan att hjälpa är större än hans resurser. Det här är vad jag har, men det vill jag erbjuda er. En lösning som inte kommer att rendera honom hederspriset i årets mest komfortabla övernattning. Men den sortens värderingar är inte det som denna julnatt i Betlehem styr den här världens tankar. För just ikväll väljer jag att sväva ut i fantasin och tanken att det kanske var så att det var den goda viljan, hjärtats impulsiva seger över förnuftet, som leder hela historien in i ett stall, i den miljön som blir avgörande för vår möjlighet att ta emot den här allsmäktiga gudasonen. Ett öppet hjärta som ser ett akut behov av hjälp och som åtminstone i ögonblicket inte tänker på den yttre formen för denna, hur andra ska se på det man erbjudit eller vad det man gör kan innebära av besvär eller problem i framtiden. Vad vet någon av oss om Guds mystiska vägar och vad han pågående uträttar i kärlekens namn när den goda viljan vinner över förnuft, konvention, privat bekvämlighet och handlar utanför alla ramar och materiella begränsningar? Vi behöver som kristna bara öppna våra hjärtan. Det finns inget krav på någon genomförandeplan eller någon resultatskalkyl. Den goda viljan här och nu behöver inte censureras för att den verkar ha en dålig hållbarhet för framtiden. Vi går i sällskap med någon som lovat oss att stå för kraften i det långsiktiga underhållsarbetet, i det goda vi vill göra i hans namn. En vän till mig berättade om hur hon en sommar för många år sedan gick förbi två ungdomar som hade försökt resa upp ett tält på en allmänning i närheten av hennes sommarstuga, men som hade glömt någon viktig stång eller annan tältdel, och nu satt de med hängande huvuden i det begynnande duggregnet. Till sin överraskning, för min vän är nämligen en väldigt försiktig och övertänkt person, så hörde hon sig själv erbjuda dem tak över huvudet i sin friggebod över natten, utan att ha en aning om vilka det var. De tackade glädjestrålande ja och blev installerade i den, som min vän tyckte, ovädrade och inte alls så fräscha miljön. Under natten så låg hon sömnlös, delvis för att hon funderade på hur oansvarigt hon hade betett sig genom att släppa in vilt främmande människor, och be, full av skuldkänslor, för att hon själv låg i sin varma, mjuka säng i ombonad och hemtrevlig miljö, mätt och belåten om än sömnlös. Hade ungdomarna fått gå och lägga sig hungriga? Hon hade inte erbjudit dem någonting. Hon skämdes och bestämde sig för att bjuda in dem till frukost. Mycket av hennes goda vilja, av det kärleksfulla i hennes impuls, hade försvunnit i hennes tankar. Och hon tänkte mest på vilken dålig värld hon hade varit. Och hon själv som har barn och allting. På morgonen, lite lagom, inte allt för tidigt, gick hon ut för att bjuda in ungdomarna till frukost. Men då var de borta. Men på bordet låg en lapp där det stod ett stort tack, och att ungdomarna tagit hennes adress, och när de kom fram till Paris så skulle de skicka henne ett kort. Det kom aldrig något kort. Men min vän fortsatte att under flera år då och då gräma sig över att hon inte hade gjort mer för de här två ungdomarna. Ända tills hon för något år sedan, när hon faktiskt låg svårt sjuk, fick ett kort, inte från Paris utan från Stockholm, där en av dessa ungdomar skrev hur han aldrig hade kunnat glömma hur generöst hon bjudit in honom och hans dåvarande flickvän när de fått sova över i hennes friggebord. Vi fortsatte, min vän och jag, prata om varför vi oftast är så hårda mot oss själva, istället för att vila, tacka och glädja oss över det goda som vi faktiskt gör. Hur vi ofta oroar oss så mycket över principer, fortsättningar, regler och vad vi inbillar oss är andras förväntningar, krav eller våra egna krav. Som oftast för med sig att vi tvekar att spontant bjuda in någon, eller väntar och tvekar så länge att ögonblicket passerat. Vad vet vi egentligen om vad ett enda ögonblicks godhet kan betyda för någon? Vad vet vi egentligen om vad Gud kan uträtta hos någon som får ta emot lite godhet och öppnat sitt hjärta för den känslan? I mina tankar och fantasier ser jag en husvärd som tänkte annorlunda, och från den tanken praktiserad i handling fortsätter sedan allt att förklara Guds vilja och väsen för oss människor. Herdarna vågade sig in i stallet, som måste ha varit en av de mest naturliga platserna för dem, vid sidan av de öppna markerna där de vaktade sina jordar. Stallet skapade ingen rädsla för att här passar jag inte in, här får jag nog inte komma in. Stallet och krubban kändes hemma för dem som vaktade djur. Med sina slitna mantlar hade de kanske aldrig vågat se in i några finare rum. Människor i periferin hamnar plötsligt i centrum när Guds son gör sitt inträde i världen. Och världens rikedom och makt hamnar vid sidan av berättelsen. Det som sker när ett litet barn föds i Betlehem är ingen privat sak mellan två föräldrar som du och jag skulle ha önskat ett eget ombonat rum på något härberge. Guds kärleksbudskap är ingen privat sak, och för oss alla som har vuxit upp med en julkrubba i våra hem så vet vi att den fjärde väggen i stallet saknas. Vägen fram till Jesusbarnet är öppen. Stallet visar på Guds öppna famn för oss vilsna och oroliga människor. Hemma hos barnet i stallet återknyter jag känslan av att vara barn. Att allt är stort och möjligt och ännu oprövat och ogjort. Här sprängs gränserna för alla invanda mönster och visar en väg från våra trygghetszoner så att vi ännu en gång kan känna den fria känslan av att pröva våra tankar, vår goda vilja att förändra något lite till det bättre, utan att ha en aning om hur det kommer att gå där framme vid horisonten. Aldrig går effekten av en god tanke praktiserad i en aldrig så liten handling förlorad. Inget försvinner som uträttas i kärlekens namn. Jag tänker på hur jag själv ofta har en idé om hur formen för mitt givande till mina medmänniskor ska se ut. Ett planerande som hindrar spontanitet och kreativitet. Någon stelbent tanke om hur en korrekt prestation ska se ut. En modell, en tanke på om jag hinner med en fortsättning på den här inslagna vägen. Om jag nu gör det här så kommer jag kanske få fortsätta med det. Och det orkar jag kanske inte eller vill inte. Men ikväll väljer jag att fullt ut se att det bara behövs en vänlighet just här och nu. För Gud finns med oss på den inslagna vägen. Ha dörren öppen. Det blir lite extra tydligt när jag sitter här igen i skenet från krubban. Att nu är allt på plats. Nu kommer jag som människa hem. Att ta emot ett barn är att ta emot ett löfte. Ett barn växer och utvecklas. Och på samma sätt är Guds rike på jorden aldrig en avslutad verklighet. Aldrig ett färdigt projekt, utan snarare ett löfte om en kraft som leder vidare och framåt. En pågående, ofullbordad växtprocess. Guds rike är så nära som vi tillåter det att vara. Guds rike hittar underbart nya vägar om vi öppnar en dörr för hans goda vilja. Vi får vila framför krubban i stallet och lägga ner våra gåvor och våra förhoppningar om att fortsätta vår kristna utveckling framåt. Vi får tacka och glädja oss över att han ser och vårdar vår goda vilja. Nu är vi hemma igen hos Jesusbarnet i stallet. Vi har kommit en bit, men allt för sällan ända fram. Men vi fortsätter att tro, att hoppas, att även en låga som fladdrar nästan hjälplöst bidrar till att skingra mörkret omkring oss. Vi ber Gud om att din tillit och din kärlek till oss ska lysa inom oss när vårt eget ljus slocknar. Vi ber om din livgivande ande. Vi ber om barnets öppna och storögda blick för tillvarons mysterium. Vi ber att profeten Stefanias ord ska ljuda i oss lite oftare. Var inte rädd. Låt inte händerna sjunka i missmod. Herren, din Gud, bor hos dig, hjälten, räddaren. Han jublar av glädje över dig i sin översvallande kärlek. Amen.
Jag ska läsa några tankvärda ord av Lena Bergström från boken Från hjärta till hjärta, där hon ger oss sina tankar från Markus 13, jämförelsen med fikonträdet och när Jesus ska komma tillbaka. Jesus, ska du komma snart? Jag undrar lite. Det är svårt det här med tecknen. För lidanden och prövningar och krig och elände, allt sånt finns här i världen. Och det är inte heller särskilt nytt. Det har pågått länge nu. Jag tänker på fikonträdets kvistar, mjuka och med blad som spricker ut. Du jämför med att tyda vårtecken. Är det sommar vi väntar på? För nu är vintermörkret ganska mörkt. Och själen tyngre än den vill. Och adventsljusen är ett flämtande hopp i allt detta. Ska du komma snart? Är du utanför dörren? Livslevande ska du stå där, mitt i verkligheten. Och ingen vet när eller hur. När mitt tvivel är som störst, Jesus. Vill du då hjälpa mig att tro på sommaren? När jag inte får ihop min tro och min teologi, kan du trösta mig och bulta på min dörr, så får vi äta tillsammans. Får jag be dig som du bad dina lärjungar, att du vakar med mig. Jesus, mitt i allt är det dig jag väntar på. Dig som jag tror och tvivlar på. Dig som jag varken kan eller vill vara utan.
Thank you.
Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödsskuggans land ska ett ljus skina klart. Det folk som du inte gett någon stor glädje, det låter du bli talrikt. Det ska glädja sig inför dig så som man gläds under skördetiden. Så som man fröjdar sig när man delar byte. Ty deras bördors ok, deras skuldros gissel och deras plågares stav bryter du sönder, liksom i Midians tid. Ja, varje stövel buren under stridslarm och varje mantels som har vältrats i blod ska brännas upp och förtäras av eld. Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömmet, och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsfurste.
Jul, jul, strålande jul, glans över vita skogar, himmelens kronor med gnistrande ljus, glimmande bågar i alla Guds hus. Psalm som är sjungen från tid till tid, eviga längtan till ljus och frid. Jul, jul, strålande jul, glans över vita skogar. Kom, kom, singlade jul, sänk dina vita vingar över stridernas blod och larm. Suckan ur människobarn, över de släkten som går till ro, över de ungas dagande bo. Kom, kom, signade jul, sänk dina
Bo Zetterlind säger: Herren är ett ljus som möter oss i mörkret för att vi ska se vår möjlighet. Och Don Andersson: Jag ska gå genom tysta skyar, genom hav av stjärnors ljus och vandra i vita nätter tills jag funnit min faders hus. Jag ska klappa så sakta på porten där ingen mer går ut, och jag ska sjunga av glädje som jag aldrig sjungit förut. I mörkrets land strålar ljuset. Anders Petter Sjödin ger oss följande tankar från just Jesaja 9, 2-4 som Claes tidigare läste. Den första Gud skapade var ljuset. Vid tidens slut kommer inte solen utan Gud själv att lysa. I skapelsens halvtid profeterade Jesaja om Messias som skulle föra in ljuset i människornas värld. Profeten Malaki längtade efter dagen då rättfärdighetens sol, Messias, skulle gå upp med läkedom under sina vingar. Jesus är Guds enorma ljus, nertransformerat till en nivå som vi människor kan förstå och ta emot. En dag öppnade Jesus ögonen på en blind och bekräftade profetian: Jag är världens ljus. Jag är ljuset som har kommit till världen för att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret. Jesus avslöjade ytterligare en hemlighet. Vi som följer Jesus är också världens ljus, eftersom vi reflekterar hans ljus. Lev som ljusets barn, uppmanar Paulus oss. Världens ljus har en motståndare, mörkrets första. Mörka moln rullar in över vår värld, men kyrkans trotsiga och hoppfulla budskap har alltid varit att ljuset kommer att segra och att Jesus barnet som föddes i Betlehem är alla människors ljus. Hans ansikte lyser över dig. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Jag ska sluta med att läsa en bön. Mitt hjärta är ett Betlehem, berett för gudabarnet. Ett hem för dig, min Gud. Det fanns inte plats för dig när du skulle födas. Det var fullt överallt. Tänk om värdshusvärdarna hade vetat att det var Gud som behövde ett hem. Gör dig ett rum i mitt hjärta. Flytta in i min själ. Här kan du få bo. Stanna hos mig även när julen och festen är över. Amen.